Gott. Vi står inför ett bibelord som är utmanande, som är skarpt och som också nästan kan vara lite svårförståeligt. Rubriken för idag däremot på kyrkoåret är Livets källa. Livets källa. Jag tycker det låter helt ljuvligt. Livets källa. Vem vill inte ha liv? Vem längtar inte efter liv? Och att vi kan få lov att få möta inte bara livet utan livets ursprung och källa. Och i den här kyrkan så tror vi att det är Jesus Kristus. Vi tror att han är här. Vi tror att Bibeln är Guds ord. Och vi tror att Gud längtar efter dig. Oavsett om du har vandrat med honom hela ditt liv. Eller om du har bara precis börjat att stava på G-U-D. Så oavsett var du är så vet jag att Jesus längtar efter dig och Gud längtar efter dig. Och det här är inte bara en stund där du får lov att sitta av. Antingen om du lyssnar på detta i efterhand på nätet. Eller om du är här just nu fysiskt i EFS-kyrkan Östersund. Så är det inte bara en stund där du bör sitta av. Utan du får faktiskt lov att vara helt närvarande nu. Och Gud kan få ge dig någonting nytt. Och spännande och livgivande. Wow, vilken förväntan! Ja. Vi dyker rakt in i ett bibelord som kommer liksom in i ett sammanhang. Och bara för att dra oss lite, vi läser från Johannes 5. Men det är precis som att vi kommer in i där Jesus han talar och talar och talar. Och så dyker vi in mitt i det. Vad har hänt innan precis? Det som har hänt innan det är att Jesus han har ett möte med en ganska tvivelaktig kvinna genom en ganska tvivelaktigt område som heter Samarien. Så han är där och han träffar en kvinna vid en brunn, han har ett långt samtal med henne. Efter det och där någonstans så talar han ganska varsamt med henne om just källan som ger evigt liv. Och där kommer dagens rubrik ifrån egentligen från Johannes 4. Lite längre fram så helar han en son. Utan att vara fysiskt närvarande i rummet där sonen är så blir han helad. Efter det så kommer han fram till Betsaida och där så finns det en man som har varit lam i 38 år. Han försöker ta sig ner för att bli helad i en damm men det går inte för han kan inte ta sig ner dit. Där är ingen som kan bära honom. Jesus kommer dit, får förbarmande över honom och han blir helad. Han säger till honom, ta din bädd och gå. Och den här mannen, det är sabbat, du får inte lov att bära på någonting, så blir han så klart att jag ska gå. Han har inte gått på 38 år, vem hade inte velat gå då? Så han tar sin bädd och han går och judarna blir jättearga på honom. Vad är du ute och går för idag? Det är sabbat, du ska inte bära på någonting. Släpp genast liksom. Så, och jag kan tänka, hade jag varit förlamad i 38 år, då hade jag inte spelat någon roll om det var juldag eller långfredag, jag hade gått ändå. Så speciellt om Jesus hade sagt till mig. Judarna började att förfölja Jesus på grund av detta. De blev så arga för att han bröt mot sabbatsbudet. Och inte bara förfölja honom utan de började också göra planer för att döda honom. Och de förföljer honom och funderar på hur ska vi liksom döda honom. Och då står det så här precis innan. Att Jesus vänder sig till dem. Här är någon härlig musik som är igång. Uppåt. Party. Ja, där slutar. Är ni med? Alltså de förföljer honom. De har planer på att döda honom. Och då är Jesus så tuff. Så att jag ser framför mig hur han vänder sig om mot dem. Och så börjar han att tala. Och så talar han om sonen. Och han talar om fader, om sonens relation till fadern. Och där, in i detta, så kommer det bibelord som vi har idag. Det står så här, vi läser en gång till. Johannes 5. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. För de ifrågasätter Jesus. De ifrågasätter honom. Vem är du? Är du verkligen? Ja. Kan du förlåta människors synder? Kan du hela? Och så vidare. Men det är en annan som vittnar om mig, nämligen fadern. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid så hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har också själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna och därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn. Och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot mig honom. Två frågor ska vi vara i idag. Hur hanterar jag det? Förlåt, alltså det här är jättehärligt med musik. Det bara ska jag ta någon annan mick eller ska jag liksom... Nej, här är bara något som har kommit in. Det är barnen. Det kan vara barnen som har en hälsning till oss. De verkar ha öst där nere i alla fall. Ja, bra. Då ska jag, om inte ni störs av det så ska jag försöka att inte störas av det. Okej? Okay? Ja. De här två frågorna. Hur hanterar jag det? Att människor inte vill ta emot Jesus och inte vill tro på Gud. Och hur... Vad gör jag med min egen motvilja mot Jesus? Hur hanterar jag det faktum att människor i min omgivning inte vill ta emot Jesus eller inte vill tro på Gud? Och hur hanterar jag min egen motvilja mot Jesus? För båda i den här i bibeltexten och det Jesus talar om, det är inte bara gentemot judarna då, utan det handlar ju också om mitt liv. Och om ditt liv idag, 2017 har det till och med blivit, 2017. Jesus han gör ett anspråk och hans anspråk är starka. Hans anspråk är att han är Guds son. Han är livets herre. Han är livets källa. Ingen kommer till fadern utom genom honom. Att upptäcka livets mening, det handlar inte om vilket jobb eller vilken karriär vi har. Utan det handlar om att upptäcka Jesus själv. De anspråken kommer han med. Att han och fadern är ett, det kommer han med. De anspråken. Och det är mycket starkare än några profeter som har kommit innan. Och hur hanterar vi det här vittnesbördet när det inte tas emot? När Jesus inte tas emot i din omgivning, hur hanterar du det? Har du någon gång med darrande ben och darrande knän kanske delat Jesus med en granne, med en jobbakompis, med någon som du bara kanske har träffat på stan, med en träningskompis? Och så är det som om det är att stänga en dörr. Det tas inte emot. Och man är nästan som att, man undrar, nu tänker de att jag är helt dum i huvudet. Eller ännu värre, med människor som är riktigt nära. För att min jobbakompis kanske inte tar emot Jesus eller inte förstår den tro som är så viktig för mig. Det är väl okej. Men de som är riktigt nära då? När de säger nej. Det gör ont i hjärtat. Väldigt ont i hjärtat. Hur hanterade Jesus det? Hur hanterade Jesus att människor sa nej? Ja, när vi läser evangelierna, när vi läser om Jesus, så står det att han blev både arg, han blev frustrerad, han blev ledsen och han kände sorg. Alltså de här känslorna som kanske du och jag också brottas med. Sorgen över att närstående inte förstår. Frustrationen över att ha bett och bett och bett. Eller sått ut och delat och delat. Och så tycker man, ingenting, är det ju små krassefrön som har vuxit upp liksom. Det skulle ju vara ett stort träd som jag har sått jättemycket. En hel åker. Men det är ju ingenting, tycker man. Ingenting. Och min personliga brottning under många år, och som jag kanske kommer att ha resten av livet, det vet jag. Men det är att så lite böner som beds, så lite engagemang, så lite hjärta, så lite fokus på det som verkligen är viktigt. På livets källa, på Jesus. Men kanske är den största sorgen i allt detta, det är inte ni eller kyrkan i stort, utan den största sorgen är kanske mig själv. Så lite böner, så lite hjärta, så lite utsäde, så lite delande. Så kan jag ibland krypa ihop och finnas där nere i hörnet och bara känna en enda stor sorg och frustration. Jesus, jag vill mer. Jag vill se mer. Åh, varför ser jag så lite? Det andra sättet som Jesus hanterar att människor inte tar emot budskapet och vittnesbördet, det är medlidande. Och kanske är det där som vi behöver vara mest medlidande. Men hur ska vi orka med att ha medlidande? Jo, där finns en nyckel hos Jesus. Och det är att strax efter att han har talat i Johannes 5. Strax efter det så far han över Genesarets sjö. Och därefter det så ger han ut massa bröd och mat till människor. Och bespisar, ger mat och talar och så vidare. Men så står det, efter det så drog han sig åt sidan, ensam, tillbaka till en öde trakt och var ensam med fadern. Och jag tror nyckeln ligger där, att vara ensam med fadern, livets källa, att vara med Gud. För annars tar vår frustration, sorg överhanden. Och det ska vi inte låta liksom det göra. Och hur orkar vi med medlidande? Jesus, han säger så här i Matteus 9 och vers 36. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna, hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hur orkar vi med medlidande med människor som inte tar emot i våra liv? Platsen kan bara vara i närheten av fadern. Kan bara vara att få hämta kraft i vår relation med honom. Att få fyllas av medlidande. För de är illa medfarna och hjälplösa. Också människor idag i Östersund, i vår närhet. de behöver Jesus och vi behöver Jesus. Och där är gemenskapen så otroligt viktig. Där är församlingen så otroligt viktig. Därför att jag går så lätt ner mig i frustration och sorgsenhet. Och jag behöver er och vi behöver varandra. Vi behöver tillsammans komma samman och uppmuntra varandra, vara bärarlag. Att se att ja, men det är inte ut okej att man tar inte emot okej den här frustrationen. Men vi får uppmuntra varandra att inte ge upp. Vet ni att det går en tyst väckelse genom Sverige faktiskt idag. Varje dag så tar minst en person emot Jesus i Sverige genom Alfa. Och genom våra alfakurser. Och det här behöver vi påminna varandra om. Minst en person. Idag tar en person emot Jesus. På grund av alfa. Bara det. Och sen är det så otroligt mycket mer som görs. Och där vi får dela. Och här behöver vi uppmuntra varandra. Okej. Okay. Uppmuntra varandra. Okej okay att känna sorg och frustration. Men ge det till Jesus. Bli inte hård utan våga ha medlidande med människor. Uppmuntra varandra att vara tillsammans. Andras motvilja till Jesus, den kan väl vara okej idag att hantera. Men hur är det med min egen? Vad menar du? Motvilja? Jag har väl ingen motvilja till Jesus? Jag sitter ju här, eller? Va? Hur ser det ut i våra liv? Jesus han kommer med anspråket med att vara livets källa. Inte något vågskvalp ovanpå allting annat. Utan att vara den underliggande strömmen. Livets källa där allting utgår ifrån. Vi har så lätt att leva våra liv i att tänka, okej, okay, här kommer livet, här kommer min familj, här kommer mina intressen, här kommer mina jobb, och här kommer min fritid och min livsstil. Och så, någonstans här ovanpå så skvalpar jag på lite Jesus, får lite trygghet och lite bön och lite andlighet och mysighet och så vidare. Jesus var aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Utan tanken är att Jesus, han är basen, botten, strömfårat. Utifrån det så får det lov att påverka vårt liv, våra intressen, vår familj, hur jag pratar om min chef, mina arbeten och så vidare. Att allt det får liksom lov att påverka. Att Jesus är basen, han är strömfåran, inte skvalpet ovanpå allting annat. Ni vill inte komma till mig för att få liv, säger Jesus i vers 40. Vår livsstil, min livsstil, präglas så lätt utav att livet uppehålls och får sin mening utav det som syns och det som kan mätas. Och så skapar jag mig min egen trygghet. Och vet du vad det kallas? Det kallas att vara en kristen ateist. Att säga att jag tror på någonting men leva som om Gud inte finns. Att leva min vardag som om Gud inte finns. Livets källa, Guds konstanta och odelade närvaro överallt. Så är det. Guds närvaro är konstant och odelad överallt, just nu, här och nu. Vi ska bjuda in till 24-2-bön här i kyrkan under ekumeniska böneveckan. Så under lördag och söndag så kommer vi att ha bön här varje timme. Och den bönen är inte, då drar vi ner Guds närvaro, då kommer det extra liksom. Utan det handlar om att vi ska bli närvarande och vara närvarande i hans närvaro. Gud är här och att vi får bli närvarande. En ömsesidig närvaro, inte bara Gud är närvarande utan att jag också får vara närvarande och vara med om att han finns här. Vi har ändrat lite, ni kan gå ner där nere och se i servering. Det har ändrat lite i serveringen där nere. Och det är på grund av 24-2-bönen och även i bönerummet. Ni får jättegärna gå in och kolla där och sen kommer ni se där nere sen när ni fikar. Vad har vi för förväntningar och för krav på livets källa? och på Guds närvaro. Ibland har vi helt orimliga förväntningar, vilket gör att vi tänker att då är inte Gud närvarande, då är inte han så intressant. Hur närvarande är du när du har ett helt vanligt samtal med någon? Hur närvarande är du? Är det någon av er som någon gång har gått iväg i tanken? Som har börjat tänka på någonting annat när du har pratat med någon annan? Som när du lyssnar, som har börjat tänka på någonting, ja, vad var det nu jag skulle göra imorgon? Eller den där nu missar jag den, eller och så vidare. Eller ska jag skjuta den där älgen, eller ja, och så vidare. Är det någon utav er som har någon gång sagt så här, när någon pratar, Och så inser jag att jag har svarat på någonting som jag egentligen inte ville säga nej till, men jag var inte riktigt närvarande. Jag har ett av mina barn som pratar om Pokémons och Pokémon Go och alla olika figurer som man kan fånga på den. Och där jag bara villigt erkänner att efter ett tag, en bit in i de olika förklaringarna och hur de kan evolvas och så vidare, då blir jag bara intressant. Berätta mer, fast jag menar egentligen någonting annat. Om det är så med en annan människa, jag kan till och med göra så med Per, min livskamrat, som berättar någonting där jag kan och jag älskar honom djupt, men ibland försvinner jag bort i tanken, för jag tycker inte det är så intressant alltid det som han säger. Inte alltid, men oftast. Om det är så med människor som vi kan se och fysiskt ta på, är det då så konstigt att vi ibland spinner iväg i våra tankar när vi ska prata med Gud? När vi ska ha tillgång till livets källa som vi faktiskt inte fysiskt och kan se och ta på och höra? Så gör vi ibland orimliga förväntningar på Gud och bara försvinner bort. Att ha honom som livets källa, om jag inte tror att Gud har något gott att tillföra mitt liv, och då menar jag mitt vanliga liv, då blir han ju inte så väldigt intressant att lyssna på eller att samtala med, eller hur? Vi behöver honom närvarande i våra liv. Om jag inte tänker att han är intresserad och kan påverka och behöver påverka mitt liv, mina relationer, politiken, mitt bankkonto, hur jag talar om min chef, hur jag talar om mina barn, hur jag talar om min livskamrat, vad jag lägger pengar på, min livsstil, samlivet, semestern. Om jag inte tänker att han är intresserad och att det är viktigt att ha med Gud i det, och att han är livets källa, vad ska jag då prata med honom om? Ja, då förminskar vi honom till att prata om saker som händer i kyrkan. Och så kanske tryggheten. Och att vi får vara friska. Och sen tar ju samtalsämnen tar ju slut. Och då blir det ganska tyst, va? Efter ett tag. Det är inte konstigt att bönen blir något som är tråkigt och som vi efter ett tag faktiskt har ganska långt ifrån oss. Livets källa. Jesus, han möter en kvinna i Johannes 4 som är mitt i sin vardag. Hon är på väg att hämta vatten. Och så får de ett samtal. Där Jesus väldigt varsamt talar om för henne att du är här för att hämta vatten, men jag har ett annat vatten. Den som dricker av det här vattnet som du hämtar nu, den blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. En källa och ett flöde som ger evigt liv. Det är precis som att kvinnan vaknar och bara, det där låter helt fantastiskt, det där vill jag ha. Ge mig utav det där vattnet, säger hon. Och så byter Jesus spår. Börjar de ju prata om andliga saker. Åh, ge mig det vattnet! Och då säger Jesus, gå och hämta din man. Men vad gör han? Nu var de precis på väg in i liksom andliga och viktiga saker. Och så börjar han att dra in hennes trassliga relationer. Och hennes trassliga förflutna. Vad gör Jesus? Går han in på ett stickspår? Det är liksom hennes flykt. Flyr Jesus bort ifrån det? Vad gör han? Eller så kanske det är precis tvärtom. Att i den här kvinnans liv så har det funnits en törst. Under hela hennes liv. Som hon har fyllt med allting annat än livets källa. Och hon har flytt från den ena till den andra. Kanske frivilligt, kanske ofrivilligt. Men sökt tryggheten, sökt livets mening någon annanstans än i livets källa. Än hos livets källa. Och det har drivit henne kanske in i alla dessa olika relationer som hon har haft. Och jag tror inte alls att Jesus växlar spår. Han gör aldrig någonting omedvetet eller så här. Utan det är alltid medvetet, alltid med en tanke bakom. Jag tror att han hjälper henne att just komma bort ifrån att gå in på ännu ett stickspår. Jag tror att han hjälper henne att verkligen ta in Jesus in i hennes liv. Hennes verkliga liv. Det liv hon lever, inte något andligt här borta, utan hennes verkliga liv. Gör inte din gudsrelation till ett stickspår, utan gör det till livets källa. Gör det någonting som får påverka hela din verklighet. Inte ett stickspår söndag förmiddag. Så länge det är stora ytor i mitt liv som jag aldrig lyfter fram till Gud. Så länge det är så, så kommer jag knappast att uppleva att Jesus är relevant. Eller att han får påverka. Att han är särskilt intressant. Eller att han är livets källa. Då är han ju bara något vågskvalp här uppe. Jag tror att vi har väldigt lätt för att leva som om Gud inte finns. Ni forskar i skrifterna, säger Jesus i Johannes vers 39 i kapitel 5. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Ni forskar i skrifterna, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Kvinnans vittnesbörd i Johannes 4, det var när hon kom till byn tillbaka. Så var det inte, ni måste komma och liksom lyssna på någon som har berättat allting om vem Gud är. Utan vad är det hon säger? Ni måste komma, ni måste lyssna på honom. För han har sagt allting om mitt liv. Om mitt liv, säger hon. Om mitt vardagsliv, om hela mitt liv. Så hur kan vi leva vår liv så att Jesus blir livets källa och inte vågskvalp? Jo, att tillbe i ande sanning. Det säger Jesus till, till kvinnan i Johannes 4. Kom och tillbe i ande och sanning. Och vi har så lätt för att göra, vi ska tillbe sant. Ska vara rätt lära. Men tänk om det handlar om sanningen om ditt liv istället. Tillbe i ande och tillbe i sanning om ditt liv. Du behöver inte hålla tillbaka någonting för Jesus. Låt han få påverka varje yta i ditt liv. Ta fram allting inför honom. Tillbe i sanning, i sanningen om ditt liv. Där, att få vara där. Jag skulle så önska att ni alla skulle få uppleva glädjen är att vara här och be på tisdagar klockan 11. Vi har lyft fram, vi har en där du får skriva böneämne. Vi kommer ha det i slutet av gudstjänsten. Där man får skriva böneämne. Och det är så mycket böneämnen som skrivs ner. Och sen så läser vi upp dem på tisdagsbönen. De som är stängda öppnar vi inte de lapparna. Men de som är öppna läser vi och ber. Och vet ni vad som är för böneämnen där? Det är väldigt få böneämnen om församlingen. Men det är väldigt många böneämnen om våra liv. Jesus, hjälp mig i min relation till min man. Hjälp mig med mina barn. Jag ber för mina barn. Jag ber för den här kvinnan. Jag ber Jesus, hjälp mig att släppa min bitterhet. Jesus, hjälp mig att förlåta den här. Det är exempel på böneämnen som kommer fram. Det är om våra liv. Det är om våra liv som kommer fram. Inte om att låt det här få bli bättre i församlingen och för olika församlingsstrategier. Utan det är våra liv. Och det är det handlar om, att tillbe ande och sanning. Och att ni skulle få uppleva glädjen när jag får vara här och be på tisdagar. Kom och var med. Livets källa. Jag tror det handlar också om att vara medveten om att det finns en konstant närvaro. Guds närvaro i ditt liv. Och att du får under korta stunder faktiskt öppna upp för den närvaron. Jag såg en gång en bukett som gavs från en man till sin fru. Några vänner till oss som är äldre än oss och som hade varit gifta i 30 år då, tror jag det var. Så hon fick en stor bukett rosor och så stod det ett kort. Och det stod bara två ord, tre ord blev det. Du och jag, stod det. Du och jag. Och jag blev så tagen av den kärleksförklaringen. Jag tyckte det var så vackert. 30 års äktenskap och så stod det du och jag. Behövdes inte sägas mer. Det är du och jag. Det är du och jag. Och när Jesus han talar om att vara nära honom så säger han i Johannes 15. Bli kvar i mig så ska jag vara kvar i er. Det är inte så mycket om att jag ska ha så här mycket tid att vara närvarande. Att jag ska ha så här mycket tid att be. Att jag ska ha det så här perfekt i mitt liv. Utan det handlar om att bli medveten om den konstanta närvaron av Gud i ditt liv. Att ibland få korta stunder få stanna upp och säga, det är du och jag. Det är du och jag, Jesus. Just det, det är du och jag. Det är du och jag. Att få upptäcka att den helige ande ber i mig. När jag inte orkar be. När jag tror att jag har forskat i skrifterna. Och inte vill komma. När det är saker som står emot. Så ber den helige ande i mig och i dig. Just det. Det är du och jag. Livets källa. Jesus i oss. Och vi i Jesus. Vi ska få stanna upp och bara få vara en stund i tillbedjan. Och få vara en stund i bön. Stanna upp i lovsången bara i dig. Och oavsett om det här är första gången eller om du har varit lärjunge länge. Så får du stanna upp nu. På nytt bara ge dig till Jesus. Och få säga, det är du och jag.